Välkommen till Pfizers podd forumonkologi.se. Jag heter Madeleine Salomon. Och vi har ju pratat om anhörigas roll vid cancer i tidigare poddar. Och det ska vi göra idag också. För att under våren så har ju vi just de anhörigas roll som tema. Och att vara anhörig ställer stora krav och många känner att de inte får tillräckligt stöd och kan ibland också känna sig bortglömda. Går du in på sajten forumonkologi.se så hittar du både poddar och artiklar i detta så angelägna ämne. Och poddarna finns också laddade ner från iTunes. Och idag sitter jag här med Sonny och Elisabeth Frändberg. Och för 8 år sedan så drabbades du, Sonny, av pankreascancer. Det vill säga cancer i bukspottkörteln. Och ni hade varit på resa eller var på resa i Sydafrika när du upptäckte att du var gul i huden. Berätta, vad hände?
Ja, det var ju helt enkelt det att eftersom jag hade vaccinerat mig mot hepatit så tänkte jag att jag måste ju ha drabbats av någon form av tropisk sjukdom. Uppsökt akuten för att kolla.
Det var när du hade kommit tillbaka till Sverige?
Ja, när jag kom tillbaka till Sverige, ja. För jag ville inte ha sjukvården där nere. Vi skulle ändå åka hem då efter ett par dagar. Så det var de 2 sista dagarna som jag var gul. Och vid undersökningen så kom man fram till att man tog prover genom en gastroskopi operation och tog vävnadsprover och sen fick jag då som svar att jag hade cancer och att jag skulle opereras. Och de sa att den var behandlingsbar och de var säkra på att det här skulle gå jättebra. Men beskedet cancer fick ju att alla hår reste sig och man kände den där desperationen. Nej, 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 nej. Ta bort den. Och Elisabeth, hon var med när jag fick beskedet.
Hur reagerade du?
Ja, först fattar man nästan inte. Men jag tyckte ändå att han ritade upp där läkaren och försökte förklara. Och det som kändes värst då, det var ju egentligen att vi skulle få vänta 3 veckor på operation. För att man ville liksom ha det gjort så fort som möjligt. Men jag tyckte ändå att han beskrev det ganska bra vad de skulle göra. Och det var 2 saker som skulle vara farliga. Och det var infektion eller att det skulle bli läckage. Annars trodde de liksom att operationen skulle ta en hel dag. Men att den ändå skulle gå att genomföra.
Vad är era reaktioner? Alltså skilde sig era reaktioner åt vid beskedet?
Jag tror inte det direkt.
Jag känner ingenting utan vi reagerade väl bägge 2 när vi pratade om. Men vi hade ju liksom ingen aning om just pankreascancer utan det var ordet cancer jag reagerade på att ta bort den.
Och vi har ju nu så att säga, nu vet vi så mycket om pankreas men vi är glada för att vi inte visste det just då utan att vi liksom trodde att det här kommer nog att gå.
Nej, för det är ju en av de svårare cancersjukdomarna. Men det ska vi ju säga att du är ju ett levande exempel på att det faktiskt kan gå bra.
Ja, det är 8 år sedan nu. Så. Mm.
Du är pigg, för när jag pratade med dig i telefon när vi skulle boka en intervju, då satt du på en träningscykel. Så det...
Ja, ganska svettig.
Men under den här tiden, hur såg din roll ut som anhörig då?
Ja, den här väntetiden var väl jobbig. Vi jobbade ju på båda 2. Och det är klart att vi pratade om vad skönt det ska bli liksom när det här går över. Eller när operationen är över. Och det var väl det då. Och sen när han väl var opererad så jag åkte ju varje dag till sjukhuset. Han fick en fantastisk vård första dygnen på en sån här, någon slags intensivvårdsavdelning. En sköterska som jobbade i stort sett, ja, han var ju ledig ibland men alltså det var samma hela tiden. Och där fick man komma och gå utom 1 timme på dagen när patienterna skulle vila. Så att det funkade jättebra. Sen var, ja.
Tyckte du att du som anhörig fick bra information av vården eller fick du?
Ja, jag fick väl, alltså före fick ju inte jag någon annan än, jag var ju med på de möten vi hade och var med på avdelningen innan han opererades. Och sen på när operationen var klar så ringde de ju till mig och berättade om operationen. Och sen var det någon gång när jag satt där på den här intensivvårdsavdelningen som jag liksom kände paniken komma. Och då satt en läkare där och då liksom ritade han på nytt och sa det här har vi gjort och så här är det. Och, ja, så. Så att jag vet inte vad jag skulle ha fått annars. Sen har jag en son som är läkare så jag kunde ju liksom fråga honom.
Okay. Ja. Mm.
Fast han var nog rätt försiktig med att berätta eftersom han visste väl att det fanns stora risker.
Jag vill säga den stora och knepiga delen, alltså den jobbigaste tiden upplevde jag själv. Det var efter operationen så gick det ett antal månader. Sen gick jag igenom en cytostatika behandling och deltog i ett experiment. Så det blev att jag använde två olika cytostatika. Det är ett svårt ord. Mm. Och det var alltså 6 omgångar. Och det är alltså, de 2 sista omgångarna var nästan så att jag ville hoppa av. För då mådde jag dåligt. Och det måste ha varit den jobbigaste perioden under sjukdomen. Åtminstone tyckte jag det. Och jag tyckte att jag var elak också under den perioden.
Och då var det ju svårt för då var man inte lika delad. Alltså, jag gick ju inte med på de här cellgiftbehandlingarna. Och alltså, det är svårt, hur stöttar man någon som mår så himla dåligt fysiskt?
Och hur gjorde du eller?
Ja, jag i min tur, om man tänker på, alltså det var ju inte så att sjukhuset erbjöd något speciellt till anhöriga. Men jag hade säkert inte tackat ja till det heller för det var inte riktigt min infallsvinkel, men utan jag hade väldigt mycket stöd på jobbet av kollegor som jag hade jobbat med i massor med år och med chefer. Fick ledigt, prioritera att åka till sjukhuset. Och sen hade jag en väldigt bra husläkare för jag mådde dåligt och jag fick jättehögt blodtryck så han sjukskrev mig på deltid och erbjöd vårdcentralens kurator om jag hade eller några samtal. Och sen så hade även arbetsplatsen, min chef sa att du har 3 samtal det som de har vårdavtal med så att säga, arbetsplatsen. Och det var en fantastisk psykolog. Jag gick 3 gånger och sen tyckte inte jag att jag hade något behov med. Hon liksom plockade fram alla resurser som jag hade själv. Uh-huh. Så att jag fick jättebra hjälp där. Och så ringde min son varje dag och frågade hur det var och sådär. Så ja.
Var ni öppna om sjukdomen och så berättade? Det måste ju du nästan ha gjort för att få det här stödet. Du var inte rädd heller att be om hjälp?
Nej, alltså den fick jag ju ändå. Jag vet inte om jag bett så mycket om hjälp utom då när jag gick till vårdcentralen. Men alltså bara en sån grej som alla grannarna var involverade. Och när jag kom från sjukhuset någon kväll 10, då öppnades dörren en granne och ropade. Men vi sitter här och vi har sallad över, kom in. Så att det var ju, alltså vi fick ju det. Och massor med människor ringde och frågade under sjukhustiden hur det var.
Ja, det var ju oerhört svårt att dölja. Jag menar, dels så såg jag ju långt ifrån frisk ut. Mm. Och dessutom hade jag gått ner 26 kilo.
Oj.
Så att det syntes ju väldigt tydligt i det hela. Så att vänner och sånt, det är ett enormt bra. Om vänner, anhöriga stöttar och hjälper. Och det gäller både den patienten, den drabbade och den anhöriga. Behöver ju uppbackning. Och där kan jag säga det att än så länge är det ju mer koncentration på patienten. Medan vi återkommer senare till att anhöriga behöver också stöttning. Mm.
Du sa att du blev elak. Kände du att du var det då eller är det någonting du kan dra dig till minnes eller?
Jag ska säga, jag känner mer efteråt när jag tänker tillbaka på tiden hur oerhört, jag var inte egoistisk, alltså, jag var en egocentriker, kände jag. Alltså, det bara inte gick att vara att spotta och frästa och sånt där, minsta motgång var jobbig.
Mm. Hur reagerade du? Hur tog du
det? Ja, jag visste ju varför, att det inte var jag som hade gjort något, men det är klart att det var väl jobbigt också, men jag vet inte, jag har kollegor som har själva gått igenom det här med cancer och som, det är kanske därför också som de var så duktiga på att stötta.
För ni har ju startat upp en patientförening som heter Palema Och där har ni ju varit tydliga med att föreningen också vänder sig till de anhöriga. Så att, vad står Palema för? Det är ju inte bara pankreascancer.
Pankreas, lever, magsäck och matstrupe. Det är alltså den typen av sjukdomar som behandlas på det här gastrocenter.
Ja.
Opereras i Huddinge och sedan... Så det hålls ihop
där. Då ska vi säga i Stockholmsområdet.
Stockholmsområdet, ja. Och det är ju då att alla de här är ju inte så väldigt vanliga, men det är samma typ av område som opereras och till samma specialister.
Mm. Men föreningen, är den rikstäckande? Eller?
Ja.
Det är den. Mm.
Och vi håller på nu att starta upp lokalföreningar. Vi har ju existerat som förening i snart 3 år.
Mm.
Först var det försök och sen byggde vi så bildade vi en formell förening för 2 år sedan. Men vi ska nu starta upp en lokalförening förutom den här i Stockholm. En i södra Sverige, i Skåne och liknande. Vi följer de här regionerna som man har. Och även försöka starta upp en i Västsverige eftersom vi har fått så pass mycket nya medlemmar.
Och en svårighet är ju att folk är utspridda i landet och att det kostar en del att förflytta sig så att säga, komma på möten. Men där det finns flera, där försöker vi ha lokalföreningar.
Vad är viktigt då i ert arbete med Palema?
Jag tror att det började med att professionen ville ha hjälp för att ha med patientföreningar i kontakten med myndigheter och sådana som beviljar pengar, med politiker. Och man har ju då kommit fram till exempel för pankreascancer finns det standardiserade vårdförlopp. Och det har bestämts att det ska finnas vårdplaner, det ska finnas kontaktsjuksköterskor. Alla har rätt till en second opinion. Och det är det som vi ska försöka visa våra medlemmar att det finns. Så att man kan kräva det helt enkelt.
Och det vi vill är ju att stimulera forskning. Nya typer av behandlingsmetoder. Det händer ju så hela tiden saker. Sprida kunskap om det här. Ta fram informationsmaterial. Jobba med matfrågor till exempel. Den som tar bort magsäcken har ju problem därför att den känner aldrig hunger. Måste jobba utifrån det. Vi samlar ihop. Och sen har vi då de här grupperna som vi kallar för stöd- och kontaktgrupper. Där inte professionen är med, utan där vi då har en möjlighet som drabbad av cancer och eller anhörig att träffas och dela erfarenheter om hur mådde han, hur var din man och sånt där. För att man kan ju ha en grupp som bara består av närstående som kan tala då med om de här frågorna.
Kan ni se, vad ser ni att de anhöriga har för behov?
Ja, de har väl också behov och vi har pratat lite. Vi har delat upp oss någon gång. Va? Men för egentligen har man kanske ett annat behov att kunna få säga hur hopplöst det känns och ibland. Och att de är så besvärliga. men lite sådär. Va? Men, så det kan ju vara annorlunda. Men det är klart att det är också så att det finns ett önskemål att bara träffas och prata och höra att en del har kommit så här långt och en del mår så här dåligt och så.
Kan det vara så också att man vill prata som närstående eller anhörig i fred? Som inte alltid att man träffas tillsammans med de som själva är drabbade. Att man kan ha behov av att dryfta vissa...
Jag tror det.
Problem och saker som man kanske inte vill ens att den som är sjuk ska.
Och vi har liksom inte riktigt kommit så långt ännu. Att och det gäller ju just att få ihop så det blir en grupp så att säga. Men det har vi ju funderat i dem att helt enkelt dela upp när vi har de här träffarna. Mm. Några anhöriga sitter för sig och några. Det kan man ju bara göra en del av tiden.
Just det.
Vi har anhöriga som har gått med i Palema efter det att någon närstående... Alltså anhörig närstående. Efter det att till exempel en mor eller en släkting eller någon har dött.
Mm.
Och sen då söker efter ett fora där det finns möjligheter att prata med personer som har varit med om liknande. Mm. För då är det ju känslor. Sen är det ju det att vi har ju sagt att vi ska vara ett komplement till professionen. Vi ska inte sitta där som terapeuter eller någonting. Men då ska vi kunna hjälpa dem att få en professionell vård. Men mycket är ju just det här med att i lugn och ro kunna utbyta erfarenheter. Vi försöker hålla grupperna sammanslutna så att man ska känna att här bygger man upp ett förtroende. Här vågar jag till och med gråta. Här kan jag svära över min, ja, vad man nu behöver.
Är det tydligt sådär vad de anhöriga, vad ni tycker eller har märkt skulle vara de största behoven hos de anhöriga? Eller vad de kanske tycker att det brister någonstans,
ja, jag tror att stödet? Det har blivit mycket sådär prat om dålig sjukvård och sådär. Och vi har väl lite, man har ju väldigt olika erfarenhet. Mm. Och sen, ibland har vi tyckt att vi kan inte hålla på sådär. För att det är ju medlemmar som fortfarande, alltså det kommer folk som är nydiagnostiserade. Mm. Och som ska in, vänta på olika behandlingar och sådär. Och då kan man ju liksom inte, ja, bara prata massa illa, för vi har försökt lite att säga jo, men det är mycket i vården som är bra också. Mm.
Men jag tänker kanske mer, jag tänker mer det här behovet som man kanske har som anhörig, om ni har märkt att det är något särskilt som de efterlyser.
Ja, det är bland annat att på, och det är ju där vi sätter det som Elisabeth tog upp, de här standardiserade vårdförloppen, de här vårdplanerna. Att man inte hela tiden ska behöva jaga runt och finns det någon jag kan prata med, utan man ska ha en adress. Det är väl det som man tycker. Så det är ju inte personal, utan det är hur man organiserar upp det hela och tillvaratar. Ska jag säga. Ja, jag var en riktig softpotatis, men tack vare Elisabeth så har hon fått igång med att gå på friskis och svettis.
Okay. Därför jag hittade dig på träningscykeln.
Ja, men det märks ju hur mycket bättre jag mår.
Ja, ni har ju inte drabbats bara en gång, ni har ju faktiskt drabbats två gånger, för du har ju också fått diagnosen prostatacancer.
Ja.
Och hur reagerar man då?
Inte en gång till. Det räcker. Men det var väl den omedelbara reaktionen. Sen tog jag reda på lite mera om det här och
skiljer sig den här gången ifrån förra gången, tycker du, Elisabeth, när det gäller också hur det, du har
det tog
upplevt
lite
det.
Mera tid innan du fick väl veta att du hade prostatacancer, och sen var det diverse liksom hit och dit med olika undersökningar, och det tog tid och så innan det bestämdes. Så vi var på flera ställen, alltså, men det var ju bra. Vi var dels på hur skulle den behandlas med strålning, var vi på radiumhemmet, så kom vi fram till med dem att nej, men så, det är inte, utan då blir det i så fall operation eller inte. Och sen när vi kom till en annan del på Karolinska urologen, så ja, då i samarbete där med oss och med läkaren, så kom vi fram till att vi skulle avvakta. Vad kallas för? Aktiv monitorering.
Nej, monitorerad vård.
Ja. Mm. Vi båda två känner oss väldigt trygga med det här, och han frågar alltid om är ni med på det här, eller liksom är ni oroliga? Så här, och jag tycker inte, alltså jag bestämmer för att jag inte ska vara det. Jag ska inte ta ut något i förväg. Och har han överlevt pankreascancer som var, så är det här, ja, det här är mycket mindre, känns det.
För jag tänkte just fråga dig det. Alltså, tycker du att du har kunnat dra någon erfarenhet av den tidigare sjukdomsperioden? I ditt sätt att förhålla sig?
Ja, alltså jag är inte alls lika skärrad. Jag kan låta bli att tänka på det. Det andra, liksom, det gick ju flera år eftersom han fick ett stort brock av det här. Och det är massa med följgrejer. Så att det var ju väldigt, liksom, hela vårt liv var lite kring pankreas. Men det här är liksom, ja, men det är lite oro precis innan nästa gång vi ska träffa doktorn och har tagits prover och sådär. Men annars, så han säger att men res, ni gör. Alltså, vi lever ett mera normalt liv nu.
Alltså din roll som anhörig har ju också då, den är också annorlunda än kring de här åren som det ändå tog
det
med
jag.
Den tidigare, med pankreascancern.
Ja. Jag brukar följa med på de här läkarbesöken som är då lite större läkarbesök eller vad jag ska säga.
Vad skulle ni vilja säga till anhöriga Vilken hjälp ska de försöka be om? Eller vilken hjälp skulle man kunna erbjuda?
Alltså jag tycker då vi det här första besöket eller vad man ska säga. Då, jag tror att man ska kanske googla ändå. Vi gjorde inte video och då var det skönt. Men det är väl nog bra att veta. Finns det patientföreningar för det här så tar man kontakt med dem.
Och jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni kom. Det tog er tid att komma hit och prata. Det var jättespännande. Och tack ni som har lyssnat. Gå gärna in och på sajten forumonkologi.se, pforumonkologi.se, läs artiklar, lyssna på poddar och vi hörs. Hej då!